Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Besökarna i studion idag är Anna-Lena Johansson som är ordförande för Liberalerna Stockholms län, kommunalråd i Sollentuna och ledamot av Liberalernas partistyrelse. Hennes ledsagare här i kommunen är den lokala förmågan tillika kommunalrådet Mats Lindblom. Besöket är föranlett av att Liberalerna här i Tyresö ska ha årsmöte efter den här inspelningen. Nu må jag hoppa här, Mats. Vad gör man på ett politiskt årsmöte?
Jag tror att i grunden så skiljer sig inte ett politiskt årsmöte särskilt mycket från de årsmöten som man har i vanliga föreningar, idrottsföreningar och sånt där. Utan vi tittar på verksamhetsberättelsen för förra året och vi tittar vad vi ska göra nästa år. Det handlar om ekonomin och budgeten och sådär. Och sen ska vi välja en ny styrelse också som vi gör varje år.
Så det är inga politiska beslut hur ni ska handla politiskt?
Nej, vi fattar inga politiska beslut faktiskt på våra årsmöten. Däremot så redovisar vi mycket om vad som har hänt i politiken det senaste året och lite om vilka planer vi har framöver. Och nu är det ju valår så att det kommer handla mycket om hur vi ska bedriva valkampanj och så här.
Då har vi klarat ut årsmöte som ni ska ha då. Och då blir vår uppgift i radion, det blir ju att stärka demokratin genom att ni då får tala om vad ni vill. Men då ska vi syssla med politik och inte era formalia. Blir väl bättre. Så Anna-Lena, då börjar jag med dig eftersom du representerar Liberalernas riksorganisation, alltså partistyrelsen. För jag gissar, det är väl där man utmejslar eller vad vi säger. Man formerar sina styrkor för att driva en viss politik i olika frågor. Alltså jag fattar ju att vi har en riksdag och den, alltså vi har ju, så här ska jag vända på, vi har ju tre nivåer. Vi har ett kommunalval, eller kommunval heter det kanske, och ett landstingsval och ett riksdagsval. Och då har man lite olika arbetsuppgifter. Kommunen är ju väldigt mycket skola och omsorg och landstinget är väldigt mycket kollektivtrafik och sjukvård. Och riksdagen är lagstiftande och det är ju, lagstiftningen gör ju att det är riksdagen som sätter ramarna för både landsting och kommuner. Men jag skulle från dig då vilja veta, vad skulle du säga är de viktigaste, några exempel på de viktigaste politikområdena som är aktuella nu, som ni Liberalerna tycker är väldigt viktiga frågor, och vad ni har för lösningar på de här viktiga frågorna. Vad skulle du säga då? Mm.
Ja, först ska jag säga att partistyrelsen har ju att fatta beslut utifrån landsmötesbesluten. Alltså allt i partistyrelsen sker ju inte efter de 25 personer eller hur många vi nu är som sitter där. Utan man har ju landsmötesbeslut. Och där har vi ju valda landsmötesombud.
Ja, när du säger landsmöte, det är detsamma som en del partier kallar för kongresser.
Ja, man har lite olika namn på det beroende på man är för parti. Och vi hade det i november då, så där hade vi en massa beslut som vi fattade då på det landsmötet. Och det är det som partistyrelsen sen ska omsätta till politik då. Sen kan det komma nya saker naturligtvis beroende på hur omvärlden ser ut. Men dina frågor där om vad vi liberaler ser som de största utmaningarna, problem, om man nu väljer att kalla det för.
Utmaningar är mycket roligare än problem.
Ja, ibland går de lite så. Det beror på om man vill ha en positiv syn på det. Men vi säger, skola är ju fortfarande för oss liberaler helt, det är det grundläggande. För lyckas man i skolan så lyckas man med så mycket annat. Och alla människor måste få en chans oavsett. Om man kommer hit som nyanländ och börjar skolan lite senare eller om man börjar skolan som man är född i det här landet så börjar man i skolan vid 6 år. Men ger man inte rätt förutsättningar i skolan och ser till att varje unge lyckas, då får vi problem senare. Så det är vårt huvudfokus. En annan fråga är ju integration förstås, eftersom efter flyktingsituationen som var 2015 när det kom väldigt, väldigt många till Sverige och till Stockholms län inte minst. De personerna ska ju nu etablera sig i samhället, de som har fått uppehållstillstånd och får stanna här. Och de bor ju ute i våra kommuner där vi alla verkar. Och därför är ju integrationen helt avgörande hur man ska lyckas med att bli självförsörjande och bli en del av Sverige och kunna leda vår välfärd framåt. För det behövs.
Men då kommer nästa, alltså, i min frågeställning också, var i ligger lösningarna på de här utmaningarna? Hur ska vi få en bättre skola? Hur ska vi få en bättre integration? Mm.
Ja, vi liberaler tror ju väldigt mycket på ordning och reda i skolan. Att det ska vara en frizon oavsett vad man har för hemförhållanden eller vad man har bakom sig. En del, många barn idag har inte studiero hemma och då ska man få det i skolan. Och därför tycker vi till exempel att man inte ska ha mobiler i skolan. Och det, idag är det upp till rektor eller lärare att själv besluta om det. Men det är ganska svårt, speciellt för de äldre eleverna. Då får man ofta argumentera om varför det är si eller så. Och så kanske läraren faktiskt ger upp. Och där tycker vi det är viktigt att skolan ska vara fri från mobiler av flera skäl. Inte bara för att man inte kan fokusera på lektionerna, men det är också en fråga om att vara jämlik. Alla elever har inte en mobiltelefon som du kan surfa på. Och det blir också en ojämlikhet i skolan, och den ska vara jämlik för alla.
Varför, nu kommer jag väl här, varför fegar riksdagsledamöterna ut och överlåter till enskilda lärare att bestämma om mobiltelefonens roll? Det är väl bara stifta en lag att det är förbjudet?
Det är exakt vad vi liberaler vill.
Ja, ni har inte tagit fram ännu?
Nej, vi lägger det som förslag nu, så att vi hoppas vi på att få med oss de andra. Men det finns lite olika syn på det. Man tycker att man ska lägga all makt i skolan, man behöver inte bestämma någonting. Men det är faktiskt så, när man frågar lärarna så säger, jag tror att det var 7 av 10 lärare som svarar att man faktiskt tycker att det här vore bra. Man får ett stöd i sitt agerande gentemot eleverna när man faktiskt kan luta sig mot en lag.
Ja, men jag menar, jag ska ju inte ha värdeomdömen, men jag menar, det låter ju lite korkat om inte då riksdagen är samhället behjälplig med kloka lagar. Mm. Jag menar, vi har ju en skollag. Mm. Då skulle ju de där förespråkarna för allting ska vara fritt och man gör, vi ska inte lägga oss i.
Nej.
Då ska de ju skrota vår skollag.
Mm. Ja,
men det är ju rätt skönt för medborgarna veta att kommunpolitikerna kan inte göra vad som helst. Riksdagen har bestämt vissa saker, och skolöverstyrelsen sätter väl också upp mål vad man ska, alltså man får vägledning i vad man ska uppnå olika årskurser i olika ämnen. Mm.
Precis.
Det är väl bra?
Och det, vi tycker det är bra. Men det här är en del. Sen tycker vi ju till exempel att den som stör, den som mobbar andra. Idag är det ju så att man ofta flyttar på den som blir mobbad istället. Det skulle vara, och sen får den som mobbar eller den som stör lektionerna faktiskt vara kvar. Och det tycker vi också är fel. För i vilken arbetsplats som helst så finns det ju regler som talar om hur du får bete dig mot andra medarbetare. Och det är inte så att de medarbetarna får flytta på sig och sen de som är mobbarna så att säga får stanna kvar. Så där vill vi också ha tydligare regler och lagstiftning för att man faktiskt ska kunna fatta sådana beslut att flytta på dem.
Integrationen då? Vad är det för lösningar där ni presenterar?
Och integrationen är ju också väldigt mycket med skolan, att man får möjlighet att komma i studier snabbt oavsett om man är ung eller vuxen när man kommer till Sverige. Och det vet vi också när man frågar de nyanlända som kommer hit, vad tycker de är viktigast? Så är det faktiskt att lära sig svenska språket, det är nummer ett. Att komma i praktik eller studier eller arbete snabbt. Sen kommer egen bostad och annat faktiskt när vi har frågat åtminstone i Sollentuna, där jag är verksam då som kommunalråd. Och den drivkraften att kunna lära sig språket, att kunna bidra till samhället, den är väldigt stark hos de allra flesta. Sen har vi ju problem redan med integrationen i många områden. Så det gäller ju att de som är nya som kommer hit också, inte att vi bara låter alla bo på samma plats så att säga. Att man bara pratar sitt modersmål, utan att man faktiskt tvingas, eller vad ska jag säga, också vara med andra personer som bara pratar svenska. Så att man lär sig språket, för det är liksom nyckeln.
Jag tänkte på det här, du säger att bostäder är inte det de prioriterar högst egentligen, men ändå vi som mottagande kommuner från nyanlända, det är liksom det allra första vi måste fixa. Det är ju tak över huvudet egentligen, de som kommer hit. Och i Tyresö har vi ju valt att använda vårt kommunala bostadsbolag då, som en del av lösningen på hur vi kan ta emot de som anvisas till kommunen. I Tyresö har vi legat lite efter, men nu kommer vi mer och mer i kapp den kvot så att säga, som vi ska ta hand om. Och genom att använda det kommunala bostadsbolaget då, vi har ju satt och avsätter 25% av de lägenheter som kommer loss här under en 2-3 års period till nyanlända. Då kan vi också få den här spridningen i kommunen då. Och den, alla hamnar ju då inte i ett hus- och bostadsbestånd, utan vi har ju också byggt ett antal modulhus här som placeras på olika ställen i kommunen. Sen är det ju så att liksom, det bästa integrationsredskapet för de unga nyanlända är ju skolan. Så det gäller att de kommer in i skolan och lär sig språket och kommer in i undervisning så fort som möjligt. Och för de som har så att säga, passerat skolåldern, de vuxna, så gäller det att komma i arbete så fort som möjligt. Och en förutsättning för det är att lära sig svenska.
Men jag har ju fått respekt för det här med att lära sig språk, och speciellt då när man är vuxen. Det går ju trögare och trögare. Jag har i andra program sagt att jag åkte till och bosatt med Österrike i 6 år. Men då har vi 3 svenskar, apropå bara prata sitt modersmål. Mm. Det var ju jättesvårt att prata begriplig tyska. Mm. Därför vi pratade ju svenska med varandra hela dagarna. Mm. Och beställningar och sånt, det kom ju på, alltså, via datorn, e-mail eller fax och såna här saker. Så det var ju bara lära sig antal, alltså räknorden, hur många ska de ha av det här artikelnumret? Men att föra en diskussion eller så, komma in i samhället så, språket, det var trögt.
Jo, det kan jag förstå.
När man var 3 svenskar som pratade svenska, man tvingades inte.
Nej, men om man då har en plats på en arbetsplats, då tvingas man ju på ett helt annat sätt att liksom ta del av språket. Så det är viktigt på fler sätt.
Och sen är det ju faktiskt så idag att barnen lär sig ju, som sagt, de lär sig ju språk snabbare, för att de har inte alla hämningar som vi vuxna heller har, att det måste vara perfekt uttal och så vidare, utan de lär sig genom att vara med kompisar. Men problemet är ju ofta kvinnorna som då inte arbetar, utan som då, där barnen får bli tolkar både på Försäkringskassan och i sjukvården och i andra sammanhang. Det är ju inte bra för någon, varken för barnet eller för den vuxna, som inte heller känner att den kan ta sitt vuxenansvar genom att behöva få hjälp av sitt barn. Och där tycker vi det är oerhört viktigt också att man integrerar kvinnorna. För integrerar man en kvinna, då integrerar man ofta hela familjen. Idag har vi ju sådana regler, till exempel att man, när man kommer till Sverige och man har barn, så får man fullt barnbidrag från när man kommer hit, så att säga, oavsett om barnet är nyfött eller 4 år. Och det tycker vi inte heller är rimligt, utan det måste vara i förhållande till hur gammalt barnet är. För annars blir man inlåst i hemmet. Man kommer inte komma ut i arbetslivet som kvinna. Och det tror vi kan få förödande konsekvenser längre fram, när barnen växer upp och har integrerats och fortfarande inte då, oftast mamman då, integrerad. Det är inte alltid man kommer hit som ett föräldrapar heller, utan det är inte alltför sällan som det är kvinnan då som kommer hit med sina barn.
Mm. Jag har stött på en man som kom hit 1956 i samband med ungerrevolten. Och precis som du säger, det var de unga i familjen som snabbast lärde sig svenska. Mm. Men då har ju de en kultur där det är pappa som är kung i familjen. Men det kunde ju pappan inte längre vara.
Precis.
Utan det blev ju ungdomen som tog över ansvarsrollen. Mm. Och fattade, här är det jag som bestämmer. Mm. Jag kan översätta lite som passar mig. Mm. Så att, ja, där blev det kulturkrock också inom familjen.
Precis.
Så att det. Nu ska vi hoppa här. Mm. Då har vi i alla fall pratat skola och integration som viktiga områden. Mm. För mig är en viktig fråga pensionsfrågan också. Den har ju varit aktuell här nu under vintern. Vi har förslag på att lyfta upp pensionsåldern. Hur ser Liberalerna på, hur ska vi lösa finansieringen av pensionssystemet framöver?
Nej, men vi tycker också att man ska, de som vill kunna jobba längre ska kunna göra det. Idag har vi en åldersdiskriminering, att man har man fyllt 65 eller 67 då, som man kan få jobba kvar till. Efter 67 år så är man inte längre önskvärd på arbetsmarknaden. Och det där är ett, jag hörde faktiskt ett radioprogram nu på vägen hit som pratar just om åldersdiskriminering, och det var på Sveriges Radio då, några journalister som har fått sluta eller som inte längre är önskvärda i vissa program. Och det är ju inte så bara för att man har fyllt 67 år att man helt plötsligt inte är arbetsför längre. Det beror ju på, förstås beror på vilket yrke man har. Om man har blivit utsliten av sitt arbete, då längtar man oftast efter pensionsdagen. Men om man inte har ett sånt arbete, så ska man ha möjligheten att jobba kvar. Och kanske till 75 år. Om man nu tycker att man orkar och vill.
Men ser du det här förslaget nu att höja upp? Jag tror att det var 2 år man skulle höja upp. Kommer det bli ett hållbart pensionssystem eller kommer vi få se nya förändringar om 5-10 år?
Och pensionssystemen är ju väldigt komplicerade att räkna ut hur länge pengarna ska räcka och så vidare. Så att jag är inte någon expert ska jag säga på pensionssystemen, men det är ju inte så svårt att räkna ut att vi lever längre. Vi utbildar oss längre. Man kan säga ibland delar man in det i 30-årsperioder. Man utbildar sig i 30 år, sen ska man arbeta i ungefär 30 år och sen ska man uppbära pension i 30 år. Och det har vi inte råd med, den uppdelningen. Förr jobbade man ju ofta tidigare, man började tidigare, man jobbade längre och man levde inte lika länge. Idag lever vi också längre. Vi har många 100-åringar i Sverige idag och det är ju jättepositivt att vi har fått sån hälsa och sån välfärd så att vi faktiskt lever många gånger över 100 år. Och det är, men det är klart att det är en utmaning för vårt pensionssystem.
Jag tycker man ser det i mitt jobb, vanliga civila jobb till exempel, att när man tvingas pensionera folk som är 65 och sen även 67 då när den bortre gränsen går, att det är lite slöseri med resurser. Alltså det finns alltså de som är fullt aktiva i sin yrkesroll och är fysiskt friska och pigga i huvudet så att säga, vilket de allra flesta är i den åldern då. Det är ju lite åldersdiskriminerande faktiskt att tvinga bort folk från arbetslivet. Det är många som skulle vilja jobba bra många år efter pension egentligen. Och det är en resurs som vi inte tar tillvara egentligen.
Men det slår mig också när du gör den här uppdelningen på tre grupper och 30 års intervaller där. Den här grupperna skola och pensionär, de blir för antalet också. Det är inte bara antalet år utan gruppens storlek blir också bara större och större. Mm. Och det är ju från arbetsgivaravgiften, alltså den här mittgruppen då som arbetar. Halva arbetsgivaravgiften, det är den som går in i pensionssystemet. Ja. Om de andra grupperna bara blir större och större så blir det allt svårare att finansiera.
Absolut. Nej, det säger sig självt att det är svårt att få pengarna att räcka till. Men sen är det ju också storleken på pensionen. Idag har vi ju en hel del fattigpensionärer. Och det är ofta kvinnor som är änkor och som inte har arbetat så mycket i sitt liv. De var hemmafruar som man var på 50-60-talet. Det var min mamma också, hon hade en pension, nu lever hon inte längre, men på drygt 4 000 kronor i månaden. Och det är ju några år sedan, så det är ju ingen människa som kan leva på det. Men hon var gift, men många kvinnor idag är ju änkor eller skilda. Och då har man en väldigt, väldigt dålig ekonomi. Där vill vi också höja bostadstillägget, för det är en ganska enkel, snabb åtgärd. Att ändra pensionssystemet är lite mer komplicerat och tar tid, men att höja bostadstillägget tycker vi är en viktig reform just för den gruppen så att man faktiskt klarar sig i vardagen.
Men man måste väl också säga att det handlar ju inte bara om änkor, alltså kvinnor överlag. Kvinnolönerna är lägre.
Ja.
Kvinnorna stannar mer hemma med nyfödda barn, alltså tar ut föräldraledigheten. Men tar vi kvinnor som jobbar på dagis och sådana här saker. Mm. Även om de har jobbat hela livet så blir det ju, förlåt, en skruttpension.
Kvinnor och i offentlig sektor överhuvudtaget har ju inte så höga löner. Så att det blir, även om man har jobbat heltid och hela sitt liv så blir det faktiskt inte så mycket kvar i pension. Nej. Så det är jätteviktigt. Sen den gruppen vi nyss pratade om, kvinnor, invandrarkvinnor, kommer man heller aldrig ut i arbetslivet så får man naturligtvis ingen pension. Så det kommer ju bli nästa generations fattig kvinnor i Sverige om vi inte ser till att integrera de personerna.
Vi måste i alla fall korrigera, det finns ju en garantipension, men den är ju inte
den är ju inte så hög. Nej.
Men den finns i alla fall. Ja. Så att vi inte låter helt obildade. Okej, nu gör vi ett nytt hopp här då, men som rör då nationen. Miljöpartiet gick ut för drygt en vecka sedan, alltså i början på februari, om det här med klimatfrågan och budskapet där var väl att bilar som drivs med fossilt bränsle ska förbjudas från 2030. Mm. Då gick två liberaler i svaromål och presenterade en liberal klimatpolitik. Skulle du kunna kortfattat redogöra för vad vill ni istället? Eller är det Mats som är kunnig på området?
Jag kan prova lite grann. Det är så att det vi ser har varit ett problem med liberalerna, det är de här subventionerna som finns på olika sätt för att stimulera, det kan vara miljöbilspremier och sådana här saker då. det är en fin tanke med det, och det i första läget så stimulerar det förstås till att göra de rätta valen då, miljömässigt. Däremot så de här subventionspengarna hamnar ju antingen i fickan då på den som faktiskt gör de här inköpen, eller till och med i andra änden de som säljer de här bilarna eller produkterna då. Så att vi får inte riktigt så stor effekt för de pengarna. Vi ser ju hellre att vi lägger om det så att vi så att säga, skattar de som smutsar ner och tar bort subventionssystemet egentligen.
Är det man kallar skatteväxling?
Ja, det är en skatteväxling då. För genom att man då skattar det som smutsar ner, så kan man låta vara kvar då exempel jobbskatteavdrag och sådana saker som gör att vi minskar skatten på inkomst istället. Effekten av att man kör mycket subvention istället, då måste man ju ta in pengarna någon annanstans, och då blir det ju gärna att man skattar arbete. Och det ser vi inte att det är en bra lösning.
Så att ni har en klimatpolitik, om man säger, men den skiljer sig från, om man säger, de rödgröna?
Den skiljer sig från de rödgröna i den meningen också. Sen så tror vi också på att vi ska ha kvar vattenkraft och kärnkraft till stor del här. För att vi vill ju, vi ser att det finns ett behov av att producera el också för fordonsflottan framöver. När fossilbränslena så att säga fasas ut.
Okay.
Någonting måste ändå driva våra bilar som rullar på gatan.
Ja, och det är också skillnad på stad och land och sådana saker väl. Alltså det är ju lätt att kanske styra över mot mer kollektivtrafik i Stockholmsområdet om man jämför med kollektivtrafiken i Grythyttan.
Det blir helt andra miljöproblem. Alltså i storstäderna pratar vi om dubbdäcksförbud och partiklar i luften från den typen av problem då. Mm. På landsbygden är det långa sträckor och så. Jag har andra problem.
Mm. Nu ska jag, det blir hopp här hela tiden märker jag. En liten tråkig grej då. Jag träffar ju på, om man nu får använda uttrycket, gräsrötter i samband med att jag gör radioprogram här i Radio Tyresö. Och jag känner så att man är lite elak eller lite skeptisk till våra politiker.
Mm.
Och jag har också sett undersökningar, den här myndigheten för beredskap eller någonting, samhällsskydd och beredskap, någonting sånt heter det. De mäter ju sedan 80-talet vår framtidstro i bemärkelse. De ställer en fråga varje år till någon panel sådär. Så det ska vara representativt. Kommer Sverige om 5 år vara ett bättre eller sämre land att leva i? Och 2015 var första året där skeptikerna eller gnällspikarna var vad nu ska jag kalla. Alltså, en majoritet trodde att Sverige skulle vara ett sämre land att leva i om 5 år. Varför har vi ingen framtidstro? Den sjunker i alla fall.
Ja, det kanske också beror på hur man frågar och vem man frågar och så vidare. Själv har jag en ganska stark framtidstro måste jag säga. Annars skulle jag inte orka vara politiker heller. Men jag tror väl att det är kanske hela den debatten också som förs i media. Det blir ju lite ibland lite domedags över alltihopa när man pratar om saker och ting, hur vi ska klara invandringen, hur ska vi klara samhället, det vi nyss har pratat om en massa saker här. Men man måste ju också se möjligheterna med det. Vi är ett ganska litet land i förhållande till om vi tittar på resten av Europa och resten av världen. Och vi är ju beroende av andra. Den världen som vi levde i på 50-talet, den finns ju inte kvar längre. Även om en del önskar sig tillbaks dit så kommer vi aldrig hamna där igen. Utan vi är ett sammanhang. Och vi är en del av Europa, vi är en del av hela stora världen. Och det måste man också förstå, att vi behöver människor som kommer hit och arbetar. Vi kommer ha en stor arbetskraftsbrist inom några år inom vård och omsorg, hela servicesektorn. Och då istället ser det som en möjlighet istället för problem. Önska att man mer kunde ibland vinkla och se och lyfta fram positiva saker. För det finns väldigt mycket positivt i Sverige. Något som är positivt är att vi inte har varit i krig heller på mer än under 200 år. Och det har ju gjort att vi har byggt upp ett land som är stabilt och tryggt.
Vi pratade klimatpolitik tidigare och det är ju mycket en energifråga.
Mm.
Och då finns det inom energi, alltså producenter av energi, så finns någonting som heter kvotplikt. Så de som använder icke-förnybara material för att framställa energi, de är tvungna att köpa från producenter av förnybara energi, vindkraft och sådana grejer, det som kallas elcertifikat. Du var inne på, alltså min koppling här är, du var inne på att en orsak till den här bristande förhoppningen om framtiden. Mm. Det är delvis en medial sak. Mm. Jag kan ju hålla med dig att media många gånger gör drama av det mesta. Mm. Mm. Skulle vi införa någon slags kvotplikt bland nyheterna? X antal procent positiva nyheter.
Ja, jag vet inte om man kan tvinga dem till det. Men jag tror att man kanske skulle. Jag tror att det finns ett sug efter positiva nyheter hos vår befolkning också. Man blir glad när man läser en ny positiv nyhet. Häromdagen så kan jag ta ett exempel från Sollentuna. Så helt plötsligt så var polisen ute med både hästar och cyklar och ute och patrullerade på våra gator och pratade med medborgarna. Och alla blev jätteglada. Och det blev en positiv nyhet i våra lokaltidningar och människor såg det istället för att man har ett förakt mot polisen och är arg på att de aldrig syns. När de kommer ut så där så blir man väldigt, man skäller inte på dem utan man blir glad. Och det ser man väl ändå som en positiv nyhet.
Ja, det är jättebra. Nu ska jag hoppa till landstingspolitiken, för det ska vi också hinna med. Men du är alltså ordförande i Liberalernas, vad säger man, länsorganisation. Mm. Mm. Vad har man för arbetsuppgifter då? För då är man inte riktigt politiker, va?
Nej, det är ett föreningsuppdrag som vilket annat föreningsuppdrag som helst, som Mats sa här inledningsvis. Så det är ju någonting man gör utöver sitt politiska uppdrag då. Mm. För det har jag ju på heltid i Sollentuna. Och det är 26 kommuner i Stockholms län. Och vi har ju väldigt olika förutsättningar beroende på, det är ju allt från Norrtälje till Södertälje och så allting där mitt emellan. Som gör vi är både glesbygd och storstad, så det är ganska unikt som Stockholms län är konstruerat. Och det här gäller ju som ordförande i den organisationen då, för hela länet, så gäller det ju att vara lyhörd och bevaka och se till att även att det inte bara blir Stockholms stadfrågor som hörs, även om det blir mycket fokus på Stockholms stad för att det är så stort. Men att vi också får den här rösten utifrån de andra kommunerna, kranskommuner som man kan kalla dem för. Mm.
Men om vi då tar, du får stå till svars här lite i alla fall nu för politiken. Mm. Mm. För det kanske är intressant lyssnarna mer än själva organisatoriska frågorna. För mig är då landstingspolitiken, det är sjukvård och kollektivtrafik. Mm. Och det är samma sak där när jag hör människor uttrycka tankar att köerna blir längre på vägarna och köerna blir längre i väntrummen på akuten och operationssalar. Mm. Vad tänker ni göra där då för att bättra på situationen? Eller du kanske tycker det är bra som det är?
Nej, absolut inte. Jag är också sjuksköterska innan jag blev politiker kan jag säga. Så jag har ganska lång erfarenhet från att ha jobbat i sjukvården. Mm. Och det är klart att vi växer ju ganska mycket i Stockholmsregionen och har gjort det under de senaste åren. Så det är klart att det blir trängre både på våra vägar och i sjukvården naturligtvis. Men om man tittar på Stockholms landsting jämfört med andra så är vi faktiskt, även om vi har köer här så har vi faktiskt inte speciellt långa köer jämfört med många andra landsting, om det nu är någon tröst. Så det går att komma snabbt i sjukvården också. Men den behöver organiseras på ett betydligt bättre sätt. Idag har vi väldigt många personer i sjukvården som gör fel saker. Vi har högst andel läkare och sjuksköterskor i hela Europa, men de ägnar minst tid åt patienterna i hela Europa. Och det är ju alldeles åt galet.
Det var som man med polisen förr i tiden, alltså de fick sitta och göra massa pappersarbete.
Ja, och precis så är det för både läkare och sjuksköterskor idag. Läkare har massor med olika dokument att fylla i, det är olika sådana här register och sånt som ska registreras i. Det läkarsekreterarna har man minskat ner, det heter så på min tid, nu heter det något annat. Jag kommer ihåg. Och sjuksköterskor gör väldigt mycket uppgifter som andra skulle kunna göra.
Då ska jag bara avsluta, vi hade ju tänkt komma till kommunpolitiken också, men tiden rinner iväg. Men du är kommunalråd i Sollentuna och Mats är kommunalråd här i Tyresö. Mm. Och du berättade om alla olikheter som fanns i Stockholms län. Har ni några gemensamma nämnare som kranskommuner till den stora jätten Stockholms stad?
Ja, vi kan titta på den politiska majoriteten i alla fall. Den är ju snarlik. Här i Tyresö har vi ett alliansstyre med fyra partier. Och ni har någonting snarlikt.
Ja, vi har tre partier.
Ja.
Men alltså det här med skola funkar bra på bägge håll, eller det ni ska göra, omsorgen fungerar bra eller är det svårt? Kan staten göra mer för kommunerna?
Ja, absolut. Man kan säga att det vi har gemensamt, tror jag, alla kommuner i Stockholms län, det är ju att vi ser ju att både landsting och staten lägger över mer och mer ansvar och kostnader på oss i kommunerna. Det är väldigt sällan man gör någonting utan att ha medfinansiering av kommunerna. Och så var det inte tidigare, utan påtalar vi någonting som är Trafikverkets ansvar på en väg till exempel, så jo, men då får ni vara med och medfinansiera. Mm. Så att det är en utmaning för alla kommuner som också har svårt att få ihop ekonomin.
Precis, det ser vi hela tiden. Liksom, att så fort vi vill göra förbättringar i infrastrukturen så rör det sig i vårt fall om de här Vägverket eller Trafikverkets vägar då, som går genom kommunen. Och ska vi göra någonting på Gudroleden, rondell eller någonting annat som förbättrar flödet, ja, då får vi vara med och medfinansiera. Till och med kanske stå för hela kakan själv om vi ska göra det under överskådlig tid. Ja. Så det där är en ny sak faktiskt.
Men då måste jag säga, nu har vi ju några dagar kvar till valet, så att vi kanske får anledning att återkomma. Vi hann inte med kommunpolitiken idag, Mats, men det får vi väl ta ett annat till.
Det har vi alla möjlighet att prata om senare. Ja.
Ja. Jag måste tyvärr bryta här nu och tacka så mycket för upplysningen. Och
tack vårt för att vi fick komma.
Ja, det är vår uppgift att se till att valmanskåren får ett bättre underlag att ta ställning till. När de ska göra sina val framöver. Jag tackar dig, Anna-Lena. Jag tackar dig, Mats.
Tack.
Hej då.
Hej.